Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sticka ut kompisgänget och kör ett sånt här scenario och faktiskt testa det i praktiken lite.
Hej och välkomna till Freeride-podden Lavinavsnittet del 2. I det här avsnittet så går vi igenom med hjälp av Mårten Johansson vad vi ska göra när olyckan är framme och en lavin går. Alltså själva räddningsmomentet. Vill ni veta vem Mårten Johansson är och hela det paketet, lyssna på avsnitt 1 helt enkelt. Lyssna noga, mycket nöje. Tja! Vi har gått upp för berget. Vi har följt alla våra råd här då efter hur man ska bedöma riskerna. Vi har gett oss ut och åkt. Vi har åkt en i taget. Vi har haft en exit och en bra plan A, B, C. Men olyckan är framme. Säg, om jag hamnar i lavinen, vad ska jag göra då för någonting?
Ja, och jag tycker ju faktiskt det är väldigt viktigt att vi återigen trycker på det här då, att det kan ju ändå hända. Vi minimerar, men vi tar inte bort risken. Utan det kan ändå hända, så att alla har det i tanken när man åker skidor. Okej, vad du ska göra när du åker och det släpper runt omkring dig. Det första är, ja men utnyttja flyktvägen. Åk ur. Om vi kopplar an till det med ballongsäckar så blir det ju klart intressant här. För att en ballongsäck ska fungera så ska man rycka den så tidigt som går. Dra den så den utlöses. Men om det sker på bekostnad av möjligheten att åka ur, vad ska man göra först då? Mm. Och det, jag har liksom inte ett givet bra svar på det här. Men jag tycker att man ändå kan fundera på det. CMH i Kanada, Canadian Mountain Holidays, de är störst i världen på helikopterskidåkning. De har sett ett ökat antal incidenter i smålaviner. När tidigare folk åkte ur, så istället lägger de sig i snön, drar sin säck och väntar sig att det ska gå bra. Mm. Och det behöver man ju inte vara kärnfysiker eller ortoped för att fatta att åker man med i snön, och även om man nu hamnar på ytan med hjälp av en ballong, mm. Så man kommer fortfarande kunna trasa sönder, slås mot träd och stenar och sånt där. Så de har sett ett ökat antal incidenter och små olyckor på grund av att folk drar sina säckar istället för att åka ur. Så ja, men lite lessons learned här skulle jag nog säga. Kan ni åka ur, gör det först och främst. Det är vårt första försvarsmedel. När vi inte längre ser, eller sen när, om det är så att vi åker med i lavinen och vi uppenbart inte längre kan styra vart vi ska. Och det kan ju vara att vi ramlar omkull i snön, alternativt att vi sjunker ner så pass mycket i snön. En lavin som spricker upp, den tappar ju bärighet. Då sjunker man ner i snön och så liksom får man svårt att faktiskt styra vart man ska. När vi inte längre liksom har kontroll på läget på så sätt, då gäller det att hålla sig på ytan. Och högt upp på flaket. Det vill säga, om man passerar ett träd, så häng fast i trädet. Även om man så bara lyckas hänga fast i en tiondel sekund, så kommer ju ganska mycket snö att hinna rasa förbi en. Och det är ju så att säga snö som skulle kunna skada en. Så att ju mer snö som är under en, desto bättre. Och att man är högt upp mot ytan, mot snöytan. Och här har vi som utbildar i laviner i många år hållit på och lärt ut att man ska simma. Ta armtag och bentag för att hålla sig på ytan. Men så för en, om det är 2 eller 3 år sedan, så gjorde man en undersökning där man intervjuade folk som hade åkt med i laviner, och sen mätte man hur djupt var de begravda och så kollade man vad de hade gjort. Och det visade sig att de som simmade, de var inte ett dugg ytligare begravda än de som inte gjorde någonting. Så vi är inte helt säkra på att det fungerar. Å andra sidan, skitsamma. Om du nu åker med och du tar armtag och bentag och tycker att det här funkar, ja, men varför fundera över vad jag satt och sa i den här podden nu då? Utan, nej men fortsätt att göra det du liksom gör som håller dig på ytan. För som sagt, högt upp i snön, högt upp på flaket, så får vi bättre överlevnadschanser. Sen kommer man ju till den här punkten, eller kan komma till den, när vi inte längre liksom ens vet vad som är upp eller ner. Att man börjar liksom faktiskt tumla i snön. Och åker man med i en lavin lite längre, det är lite grann som att likna vid att åka med i en trumma med vittvätt. Alltså ena stunden så kanske du ser lite blå himmel, nästa sekund så har du ingen aning om vad det är. De som paddlar fors eller surfar, ja men det är det som att fastna i vågen eller fastna i valsen. Man har inte längre kontroll. Och att i det läget bara kämpa åt något håll. Ja men man kanske lika gärna kämpa sig neråt eller åt sidan i snön. Och det blir ju dumt. Utan att när man inte längre uppenbart ligger på ytan, man har himlen ovanför sig, kryp ihop i en boll. Skydda armar och ben så att de inte slås mot träd och stenar. Och i en boll då, det är ju fosterställning, det vill säga att du får upp händerna framför ansiktet. Skydda luftvägarna så att du inte får in snö i luftvägarna. Sen så säger, om man läser viss litteratur då, så kan det vara så att när du känner att lavinen stannar, se till att vidga så att du får en luftficka. Eller sträck upp armen om du vet vad som är uppåt så den ska hamna på ytan. Och det finns några småknep där. Min erfarenhet, de gånger jag har åkt med i laviner, så jag har inte känt när lavinen stannar. Utan det har liksom, rätt vad det är så ligger jag där. Men det är ju såklart att har man den här möjligheten att göra det sista lilla, ja men gör det då.
Det här med att liksom typ sträcka ut en hand, eller går det att röra sig överhuvudtaget i lavinsnö?
Inte när lavinen har stannat. Utan det här bygger på att den fortfarande är i rörelse. När lavinen, när snön rör sig, så har du möjlighet att göra det. Men när du väl ligger där, ja då ligger man där.
Ja.
Och då blir man lite full i skratt med det här. Att, ja, men jag hörde bara så sent som någon vecka sedan någon som sa att man skulle spotta i snön för att veta vad som är upp eller ner.
Ja, det känns som en klassisk...
Ja, och den säger, ja men varför?
Ja,
ja du kommer märka att ja, det där är upp, men du kommer inte upp för att man kommer inte ur.
Nej. Det här med att skrika, hjälper det? Försöka ropa på så att folk hör var man är någonstans?
Ja, ur flera perspektiv. Det första så kan vi säga så här. När ni är ute på fjället, ni kommer aldrig utlösa lavin genom att skrika. Så ser ni någon som är på väg in i ett område och ni tycker att det där är fruktansvärt korkat det de gör och ni känner att ni till och med måste skrika åt dem. Ni kommer inte utlösa lavinen. Det är helt okej att skrika. När ni åker med... Ja men skrik och gör de som står på sidan varse om att nu händer det någonting så att de följer er med blicken. Och på samma sätt ni som står på sidan, om ni ser att det spricker upp, ja men skrik åt den som åker med lavinen att fan det släpper. Så att alla är medvetna om att det händer någonting. När ni väl har blivit begravda och ligger under snön, skrik. Om ni har möjligheten. Det finns alltså fall när de som är kvar på ytan har ställts helt knäpptysta. Och lyckas höra någon under snön. Men det är ovanligt. Det är jätteovanligt. Snö dämpar ljudet väldigt, väldigt väl. Så man behöver nästan stå rakt över. Och det får inte vara för djup i grav för att man ska höra. Men alltså, det finns fall när det har hänt. Det finns även fall när folk har provat att ringa till mobiltelefonen till den begravda. Och hört att ja, men här ringer ju. Här gräver vi. Så liksom, nej, men det är inte så dumt ändå. Däremot så är det så att ljudet på ytan hörs väldigt bra ner. Och där kan man vara medveten om att liksom, när ni väl har hittat platsen, nu kommer vi in på det här andra, letat fram ett transceiver, sondat, här ligger den. Var medvetna om att den som ligger under hör väldigt väl vad som händer på ytan. Och det upplevs väldigt, väldigt jobbigt, i alla fall när folk går där. För har man en liten luftficka som man andas i, och sen bör man höra hur folk går kors och tvärs där uppe. Och det är många som har vittnat och sagt att ja, men, trampa inte sönder min luftficka. I slutändan så är det ju lite skitsamma. Vi måste få upp dem och vi måste få gå så pass mycket att vi ändå får fram dem. Men man kan ha lite i bakhuvudet att det hörs bra neråt. Och det kan bara vara att kommunicera. Fan, vi är här nu. Vi kommer gräva fram dig. Ropa en sån grej.
Och så till den kanske viktigaste delen. Men som också är rätt svår att demonstrera bara genom att prata om det. Men i alla fall, hur räddar man någon ur en lavin?
Ja, viktigt liksom att lyssnar ni på det här nu, ja men ta era transceivers och stick ut ikväll och prova så fort det kommer lite helgen nu och ni har lite mer tid då, ja men stick ut kompisgänget och kör ett sånt här scenario och faktiskt testa det i praktiken lite, För att det är väldigt lätt att teoretisera över det här, men i praktiken så är det värre. Det allra viktigaste när det kommer till räddningsinsatsen och att det är den egna säkerheten. Och egentligen en lavinräddningsinsats, ja men man skulle kunna säga att vi faller tillbaks på vanlig klassisk första hjälpen, ABC. Det enda problemet är att vi inte har, vi måste hitta personen först som vi ska göra första hjälpen på. Men i ABC så det är ju ett L först, läge. Egen säkerhet. Så liksom, till och med när man utbildar på den nivån liksom LABC så pratar vi egen säkerhet. Och det är som sagt ut på fjället också. Så när lavinen går och ni ser att en person åker med, redan där, egen säkerhet, kan ni stå kvar där ni står? Eller kommer det här att drabba er? Om det kommer drabba er, ja men då är det dags att åka ur. Och när lavinen har stannat, återigen, egen säkerhet. Kan vi gå in eller riskerar vi att få in fler laviner i området? För yrkesfolk så är det här, ja, det är ett tufft beslut att fatta att välja att inte gå in. Men det är ändå förhållandevis enkelt. Så här, ja, men okej, nu riskerar vi räddningspersonalens liv. Vi väljer inte att gå in utan vi väljer att gå runt, spränga eller vänta några dygn eller vad det nu kan röra sig om för att kunna göra det här säkert.
Mm.
Men som privatperson, om min flickvän ligger begravd där.
Ja.
Så jag kommer ju vara beredd att ta en viss risk. Men jag måste ändå vara medveten om att blir jag också begravd, då är vi båda rökta. Så att man har det i kalkylen här. Liksom, att trots allt, blir vi också begravda, ja, men då är ju situationen långt mycket, mycket värre. Egen säkerhet. Men, all right, lavinen stannar och det är dags att börja jobba. Egen säkerhet har vi tänkt och det kommer tillbaka hela tiden. Nästa steg, utse en ledare. För det vi har brist på i den här situationen nu, det är tid.
Mm.
Och när tid är brist, då upphör demokratin att gälla. Demokrati, det är jättefint. Men det är inte alltid det mest tidseffektiva sättet att fatta beslut. Utan att vi ska ha en som säger vad vi ska göra. Och precis lika viktigt nu som vi har en som säger vad vi ska göra, det är att övriga faktiskt accepterar att den är chef. Och att man gör som den säger. Så att man inte säger, bra, du är chef, men jag springer bort och gör vad jag vill här borta. Mm. Utan det är liksom för att vi ska vara effektiva här. Så en tydlig chef, och då är det ju bra om det är den som är mest kunnig. Så. På det här. Den som är mest tränad på lavinsituationen. Utse ledare. När det är gjort, ja, men då ska vi identifiera den här senaste platsen så vi kan styra in folket till den punkten. Vi vill veta hur många som är begravda. Och det kommer ju dels styra vårt eget sök. Det är en begravd, jag vet att vi såg den senast där. Den kommer vara inom 30 meters bredd i ett stråk ner här. Ja, men då räcker det med att kanske en av oss går ner med transiver.
Mm.
Om vi vet nu att det är någon med transiver. Men om vi kommer fram till eller att det går en lavin och det är fler inblandade. Det kommer en grupp in från höger som inte vi hade koll på. Och då kan vi ha så att säga, flera begravda. Vi vet inte vilken utrustning vi har och så vidare. Det kommer ju styra hur vi lägger upp vårt sök. Så hur många är begravda? Och det är också jätteviktigt när vi larmar. Om man ringer till 112 larmar och säger att nej, men vi har en lavinolycka. Det är en begravd. Säg att det här sker i Åre. Då kommer det att väcka upp sjukvårdsresurser in till sjukhuset i Östersund. Och man börjar förbereda sig där på att ta emot en som har varit begravd i en lavin. Men om man däremot ringer till 112 och säger nej, men det är en skidskolegrupp begravd. Vi har 8 personer begravda i en lavin. Då kommer vartenda sjukhus i hela Mellansverige helt plötsligt att ta sina resurser i beredskap för att kunna täcka upp det. Och om vi inte har förberett hela kedjan på det här, utan att vi har sagt att det har gått en lavin och helt plötsligt så börjar vi få upp, istället för en begravd, så börjar inte sjukhuset i Östersund ramla in 5-6. Ja, men då har vi faktiskt sparkat undan benen för dem.
Mm.
Och minskat möjligheterna för dem att överleva. Så det är ju liksom väldigt viktigt att man ser att det här är ju inte bara vår lilla liksom bubbla ut på fjället, utan vi är ju en del i hela kedjan för att de här personerna ska få bästa möjliga chans att överleva. Och att man då i larmet får med sig det flera begravda är jätteviktigt.
Mm. När man då larmar, vart ska man larma någonstans? Är det till 112 eller ska man vända sig till lokala?
Kortaste larmvägen. Och finns det ett direktnummer till fjällräddning eller till skidpatrull? I Sverige så finns ju ofta ett nödnummer till skidpatrullen om ni åker liftnära. Och då är det ju det man ska använda. Så kolla upp, alltså när ni köper liftkortet, fråga, ja men finns det ett nummer till skidpatrullen? Och så lägger ni in det i mobiltelefonen så att ni kan ringa direkt dit. Då kapar vi larmvägen. Fjällräddningen i Sverige finns inte någon sådana nummer till, utan då går det via 112 och så blir man kopplad vidare därifrån till polisen. Det är polisen som äger fjällräddningsfrågan i Sverige. I utlandet så finns det ofta direktnummer till fjällräddningsgrupperna. Och det är helt enkelt, var ni är får ni kolla upp vad som är kortaste vägen. Men använd kortaste larmvägen.
Hur är det med, om man har en mobiltelefon så är det klart, då ringer man ju till kortaste larmvägen. Om vi inte har någon mobiltelefon på oss, eller om de har laddat ur eller något sånt där, ska vi skicka iväg någon som åker och letar efter hjälp då?
Om vi har en jättestor grupp så kan vi göra det. En lavinräddningssituation, det slukar rätt mycket folk, gör det. Att leta upp den på ytan var den ligger, ja men det gör man på en eller två personer. Det är ju ganska enkelt, rent tekniskt. Men sen kommer vi till grävningen. Och grävningen slukar folk. Och om vi då helt plötsligt bara skickar iväg folk för att larma, ja men då minimerar vi, eller minskar vi möjligheterna, ska jag säga. Då minskar vi möjligheterna för att överlevnadschanserna. Så... ja, men om ni har en grupp som är större än 8 personer och ni har en begravd, ja, men då kan ni bara fundera på att ni kan skicka. Om man skickar 2. Det här är ju en dag, nu har ju naturen bevisat att det är en farlig dag, det går laviner. Då skickar vi inte folk ensamma ut på fjället för att åka och larma, utan att då måste ni skicka 2. Men, ja, men någonstans där, en begravd person och ni är mer än 8, då kan ni fundera på att skicka någon. Annars så har ni kvar alla på platsen. Tills dess att ni har fått upp den och säkerställt i alla fall att luftvägarna är fria. Sen kan ni skicka. All right, men tillbaka nu. Vi ser. Vi har egen säkerhet, vi har senast sedda plats, vi har utsett ledare. Hur många som är begravda har vi pratat om. Och efter det inleds söket.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men innan vi inleder söket, alla ska slå av sina transceivers. Här finns ju på moderna transceivers lite olika såna här räddningssänd och backup-funktioner för att de ska kunna hoppa tillbaka i sökläge om man inte använder den, eller i sändläge och så vidare. Och det här får ju då situationen avgöra. Om det är, ni går in i ett område där det kan gå fler laviner och ni har en sån här transceiver med någon form av backup-funktion, Ja, men använd då istället för att stänga av den helt och hållet. Men om det däremot är helt säkert, här kan det inte gå några fler laviner. Stäng av dem helt och hållet. För de här backup-funktionerna har en tendens att, så att säga, när man är lite stressad så missar man att de hoppar tillbaka i sändläge och så börjar det störa. Så är det helt säkert, stäng av transceivern helt och hållet. Den här processen nu med utse ledare, egen säkerhet, sena sedda plats, vem vilka är begravda och slå av transceiverna. Det är liksom inte en beslutsprocess på 10 minuter. Utan det här är 30 sekunder. Mm. Så att man har den sinnebilden att det är liksom, nu diskuterar vi inte, utan att pang, 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 pang. Okej, bra. Nu kör vi igång. Det här går fort. Ja. När vi söker, i Sverige så har vi snott ett litet begrepp från ambulanssjukvården. Och vi har liksom den här lilla ramsan, se, lyssna, känn. Om man lätt ska komma ihåg vad man ska göra. Och se, det helt enkelt att de första som går in och söker nu, de har inte transceivern med sig. Eller de har den i fickan. Och de ska bara titta med ögonen. Och se, ja men sticker upp någonting. Folk har alltså omkommit med kroppsdelar ovanför snöytan. Därför att vi är så fixerade vid tekniken. Så titta efter kroppsdelar först. Det var se. Lyssna. Ja men lyssna efter signal. Slå igång transceivern i sökläge. Se om ni får en signal. Får ni en signal? Ja men skrik där till chefen. Ja, jag har en signal här. Och sen så följer ni signalen in. Och känn. Det är helt enkelt att ta fram sina sonder. Och nu pratar vi inte om att göra någon stor sondkedja att alla går i bredd ner. Utan på ställen där det är tänkbart att någon kan fastna. Vid träd och stenar. Snön rasar förbi. Människokroppen kommer ju fastna där. Så ser ni ett träd, ja men sonda tätt framför trädet för att se, ja men ligger personen här till exempel. Och det är den prioriteringsordningen vi kör. Så om man är själv kvar, se, lyssna, känn. Vi börjar med att titta, sen lyssnar vi och sen känner vi. Signalsök, och då ska vi ju leta upp den här signalen. Om vi slår på transceivern i sökläge och det är tyst, ja men vi måste hitta en signal som vi kan så att säga följa in. Och då vill vi systematiskt gå över lavinkäglan så att vi vet att i området där vi har varit finns inte signalen, den finns framför oss. Är vi ensamma, ja men då går vi ju kors och tvärs över den hela helt enkelt. Från ena sidan över till andra sidan och tillbaka. Och ser till att inte ha för långt avstånd mellan de här slagen. Så när vi kommer tillbaks, har varit på ena sidan, gått över och kommer tillbaks till samma sida igen. Ja men då ska vi ha, beroende på transceivermodell då såklart, men någonstans mellan 20 och 40 meter längre ner. Förr eller senare kommer vi få en signal. Just signalsök kan vi också lösa genom att vi går i bredd. Mm. Sprid ut de som hjälper dig, om vi är flera. Då går vi i bredd rakt ner. Det blir effektivare. När vi får signal, då övergår det här signalsök. Då har vi hittat signalen, då övergår det i grovsök. Då ska vi inom någon meter med när lokalisera var finns personen i fråga. Och moderna transceivrar, ja men det är ju busenkelt. Den visar riktning och avstånd. Följ pilen och se till att riktningen minskar, eller avståndet minskar. Så länge som avståndet minskar, då går vi åt rätt håll. Så som sagt, följ pilen, följ avståndet. När avståndet börjar öka igen, om ni inte gör det på en gång vill säga, men alltså att säga att det börjar från 40-50 meters avstånd och sen så liksom minskar det successivt 30, 25, 20 och neråt där. Och sen helt plötsligt så börjar det öka. Voilà. Då har vi gått över personen i fråga. Då har vi faktiskt kommit fram till. Nu är vi, har vi personen rakt under oss. Och då övergår grovsök till att bli finsök. Och då ska vi ju... Ja, är man noggrann så kan man ju inom en femkrona när lokalisera här underliggande hela. Men säg att vi inom en halv meter när jag hittar. Här är det. Och då gäller det att föra transceivern i ett kors. Och att helt enkelt X och Y-axel i det här korset och i korset lokalisera var har vi det lägsta värdet. När vi väl har kommit fram då till finsöket, då tittar vi inte längre på riktningsvisaren. Utan det enda som är intressant för oss i finsöket är avståndet. Var har vi lägsta avståndet? Och det ska räcka med 3 gånger i kors. En gång rakt fram i den riktningen som vi kom in. Och sen så på tvären ut en gång. Och sen en sista gång för att bekräfta på i X-axeln igen då. Och punkten där. Ja men rakt ner har vi personen i fråga. Om man har gjort det här rätt. Och då övergår vi i punktsöket. Och punktsöket, vi säger att det är en del i transceiversöket, men nu lägger vi undan transceivern. Sen tar vi fram sonden. Och så trycker vi ner sonden för att se, ligger personen i fråga här? Och hittar vi någonting där under, och då är det ju så att det är många som säger att man kan känna att det är en person, men det är, så enkelt är det inte. För att träffar vi en hjälm eller en pjäxa, så är det som att sonda på en sten. Träffar vi mag eller bak, det är ju liksom ganska mjuka delar, och det kan ibland kännas som att sonda i en myr. Så att det är inte så enkelt som att man säger, åh, här var en människa. Men däremot, om avståndet på transceivern visar 1,2 meter och sonden går 1,2 meter ner. Bra, träff. Då gräver vi.
Okej, så signalsök, grovsök, finsök och punktsök. Men nu när vi hittat personen som är begravd, är det bara att stoppa spaden i backen eller finns det något vi ska tänka på?
Ja, det är ju så. När vi väl har hittat den, ja, men om vi har kommit en tredjedel på vägen för att liksom hela omhändertagandet, så är vi ju glada i det här läget. Ligger personen på en halv meter ner, ja men... då kommer den ganska fort. Ligger den på en meter eller djupare, ja, helt plötsligt har vi ett jättejobb framför oss att få fram den. Är vi flera i gruppen, då ska vi använda som man kallar utav en V-grävning. Om man ställer upp sin V-formation. Och sen så, egentligen skulle jag vilja använda det engelska namnet V-shaped conveyor belt. Det vill säga V-format löpande band. Och löpande band är kanske en ännu bättre term för det hela. Det är helt enkelt så att vi samarbetar och förs snön bakåt. Istället för att bygga upp höga murar eller gräva oss rakt ner i snön och få mer och mer att kasta upp, så hjälps vi åt att föra snön bakåt i ett löpande band. Och det är liksom den här principen. Vi har en längst fram som gräver ner längs sonden, och de bakom hjälper till att få undan snön. Finns det ingen snö att få undan, så gräver de oss också neråt. Och i slutändan så bildar det här som en ramp ner. Mm. Vi lägger ingen fokus på att gräva i bredd. Det är för att vi vet ju faktiskt inte hur personen i fråga ligger. Mm. Vi har en sån träff. Och att gräva liksom i 2 meters bredd för att en människokropp skulle vara 2 meter lång. Ja, men vi kanske gräver på fel sida. Så innan vi har lokaliserat hur personen i fråga ligger, så är det bara ner till den först. Och sen breddar vi efteråt. Men det här är också en sån här grej som vi har missat lite grann, måste jag säga, i alla fall i svensk lavinutbildning. Vi har ju hållit på och lärt ut hur man ska gräva när man är stora grupper. Det här är ju väldigt mycket inriktat mot skidpatrull och fjällräddning. Men om vi rannsakar oss själva, inte med dig, men hur stora grupper är du ute och åker med när du ute och åker?
Ja, det är 3-4, ibland 2 liksom.
Ja, men exakt. Och då måste vi faktiskt bara tänka, ja men hur gör vi när vi är några få? Och ja, men jag har tittat lite på det här, det är fler runt om i världen som har gjort det också. Och nu till vintern så kommer vi liksom börja införa det på utbildningsnivå i Sverige nu. Hur gör vi när vi är 1, 2 eller 3 kvar? Och egentligen så är det samma princip. Ja, men vi har en sån träff. Och sen gäller det att få snön bakåt. Om personen i fråga är ytligare än en meter, ja, men då börjar man 1 meter ifrån den här sonden och gräver sig inåt mot sonden. Så du börjar inte vid sonden, utan du börjar en liten bit bort och gräver inåt. Är den djupare än 1 meter, då tar du avståndet som du har sondat ner. Om personen i fråga är 2 meter ner, då börjar du 2 meter bakifrån sonden och gräver dig neråt mot den istället.
Och det är alltså, som, kan man säga, nerifrån nästan? Så.
Jajamän, ner i sluttningen. Mm. Och det här kan ju då till att börja med kännas lite mäckigt. Man har ju liksom satt sonden där uppe och där vet vi att den är. Mm. Men det har visat sig att ska vi vara effektiva, så måste vi få bort snön nedanför för att kunna komma in till den. Mm. Och snabbaste vägen in när man är 1 eller 2, det är faktiskt att börja nerifrån och gräva sig in mot den, snarare än att gräva ett djupt hål rakt ner. I slutändan så effekten blir detsamma som den här löpande bandprincipen. Det är bara att vi måste bemanna alla positioner i löpande bandet själva. Men det viktiga då, sonda, se hur djupt den är, och så flyttar den ner så djupt som sonden var, så att säga, till och börja där och gräva inåt. Mm. Förenklad delen.
Och det finns ju också en massa schyssta videor att se på typ YouTube om man vill bara titta hur, ja, få lite grafiskt på det här. Det
finns hur mycket som helst. Mm. Alltså, internet har ju exploderat. Både instruktionsmässigt, men även att bara se lavinincidenter. Alltså, ja, YouTube är ju supercoolt.
Mm. Grymt. Är det något mer vi ska gå igenom?
Jo, men jag tycker det. Och det är ju det här som vi har också missat i lavinvärlden. Faktiskt omhändertagandet. Mm. för några år sedan så, när vi höll lavinkurser, då lärde man ut hur man söker transceiver. Och sen tyckte vi det att ja, men gräva, det kan ju vem som helst göra. Och så visade det sig att det var ju faktiskt grävningen som i slutändan var det viktiga. Så då har vi ju nu, i alla fall i 10 år, lärt ut hur vi söker och letar fram folk, och vi har lärt hur man gräver ut. Men vi har ju hela tiden missat, vad gör vi sen? Och då har man i vår bransch sagt att nej, men det får du gå en första hjälpenkurs. Men det har ju visat sig att lavinmedicin är ganska specifikt. Det kanske inte är så enkelt att den här första hjälpenkursen som du går för att få lära dig att hantera ett hjärtstopp på kontoret fungerar ute på fjället. Så att omhändertagandet är ju också jätteviktigt. Mm. Är det. Sen, det är inte så mycket vi kan göra. Men det finns ändå några grejer. Och då liksom faktiskt... det här med att man i alla fall när man är ute och åker off-pist har en färsk HLR-kurs i ryggen. Och vi faller tillbaka på ABC. Andningen, ja, då kommer ju HLR-en in. Blödning, det skulle vi kunna prata om i timmar. Men vad vi kan säga här är att Gore-Tex är lurigt. Får ni en sårskada, så det kan ju ligga och blöda innanför Gore-Tex-kläderna utan att det syns. Mm. Och sen när ni börjar, liksom börjar röra den här personen i fråga och lyfter på benet, så helt plötsligt kan det rinna ut 3 liter blod ur byxbenet som inte ni har sett. Så när ni gör de här händertagandet, se till att stoppa in händerna och kontrollera ordentligt. Nu ska ni inte öppna upp och låta personen i fråga ligga och bli kall. Men ni ska ändå som sagt ha kontrollerat innanför Gore-Tex-kläderna. Finns det en blödning någonstans som ni ska ha koll på? Cirkulationssvikten, chock, C i ABC. Det vi kan göra där är ju att håll personen varm. Se till att den inte blir ytterligare kall. Om personen chockar ner, utnyttja den terrängen vi är i. Det är ju ofta en sluttning. Ja, men då är det väldigt enkelt att vrida upp så att benen hamnar i högläge. Får ner blod mot hjärnan. Och ja, men hela den här biten då, chock och hypotermi. Vi pratade tidigare om att man ska ha vindsäcken, dunjacka och liggunderlag med sig. Det kommer ju in i det här att när vi väl har kommit så långt, då kan vi nog räkna med att det tar någon eller några timmar innan vi får ytterligare hjälp. Och då måste vi hålla ut där ute. Så isolera personen som inte blir vidare nedkylda. Sen kan vi nog inte göra mycket mer där om vi inte är sjukvårdsutbildade.
Jag tänkte vi kan att liksom runda av lite med att prata om hur man kan liksom få vidare kunskap om det här. För att uppenbarligen så räcker ju inte ett poddavsnitt för att lära sig rädda folk ur laviner eller undvika laviner, oavsett hur bra kompetens vi sitter på här och pratar om. Så tänkte jag att, och det är också en väldigt vanlig fråga som ställs på typ Freeride på forumet, så här, om lavinkurser och hur man kan få lära sig mer. Vad kan du berätta om det?
Det är ju bara att inse att åker man mycket off-pist, så då räcker det inte med att lyssna på en podd. Det räcker inte att komma och lyssna på en föreläsning på 2 timmar. Det kommer inte räcka med en dagskurs heller. Utan liksom att för er som verkligen är ute på fjället, ni måste ju kunna de här grunderna. Och då är minimum egentligen liksom en 3-dagars utbildning skulle jag. 2-dagars utbildning. Vi har lyckats kanalisera ner det till en 2-dagars kurs. Men det är liksom de här grundkurserna. Och det är verkligen minimum. Om det sen är så att ni toppturar mycket eller att ni åker väldigt mycket liksom off-pist, ja, men ni behöver ännu mer kött på benen. Men återigen, kunskapen i sig kanske inte kommer rädda er, utan det är det beteende som ni får efter att ha gått dem som kommer att rädda er. Det är beteendefrågor till stor del här.
Om du bara fick säga en sak innan folk sticker ut och åker, vad är det de ska tänka på?
En sak innan man sticker ut och åker, ja, men det är ju faktiskt att just reflektera över, är du beredd att ta risken? För som sagt, det spelar ingen roll hur kunniga vi är på transceiver, spade och sånt. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan om snökristallerna. I slutändan, så allt det här handlar ju liksom ändå om ett beslut och om vi ska åka i en terräng som är mer eller mindre farlig. Och är man beredd att ta den risken idag? Och konsekvensen är hela tiden att vi riskerar att dö. Det får vi aldrig glömma. Nu kan det här låta jättenegativt och såklart att man aldrig är beredd att dö egentligen. Men om vi kokar ner det för min del, så jag åker mycket off-pist. Och jag har inga problem att ta den där risken vissa dagar. Därför att den är så liten. Medan andra dagar så finns det inte på världskartan att jag skulle sticka ut och åka. Utan det, väljer ju, det gäller att välja dag och åk och göra det hela på.
Toppen. Tack så jättemycket för att du kom hit och för att du har delat med dig av din kunskap.
Mm. Grymt kul att vara här. Ja,
kul.
Jag tycker vi önskar alla lyssnare en grymt kul vinter med mycket åkning. Men se till att göra det så säkert det går.
Det. Tack för att ni lyssnade på andra halvan om laviner i Freeride-podden. Gå in på freeride.se/podden för att se mer om våra avsnitt och sådär. Och freeride.se/lavinsakerhet för att se filmen med Mårten Johansson som illustrerade hela lite bättre. Ha det bra, vi hörs. Tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.